Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men det var förmodligen inte viktigt, för det försvann.
Ja, du ser.
Ja.
Du är den första som har bjudit in sig själv till podden.
Ja, vad är det för, så kan man ju inte göra. Så kan man göra, men vet du varför jag gjorde så? Spelar vi in förresten?
Ja, vi kör.
Ja, men herregud, då måste jag ju trycka på här.
Ja.
Ja, du kan ju säga om det här förnedrande som du nyss sa då.
Vad sa jag då?
Att jag är den första.
Har ju inspelat här.
Att jag är den första.
Men du är den första som har bjudit in dig själv till Vi måste prata.
Ja, det, som man gör. Nej, men det är för att jag har damp. Och bara fick något sånt. Bara akut infall. Efter att jag hade lyssnat på. Jag tror det var Sandra Ilar. För att jag dyrkar henne som komiker. Och nu också som skådespelerska. Tydligen.
Ja, jag har inte sett det än, alltså, men jag ska.
Oh, det är så jävla ösigt. Du kommer att älska det. Det är så bra. Nej, men då, så jag bara fick något tryck och bjöd in mig själv till din podd. Jag tycker du är en skön grabb och det är kul att lära känna lite så här batong höger människor, eller på att säga. Men du är inte batong, det är banjo.
Ja, jag är banjo. Mm. Eller jag vet inte om jag är så mycket höger heller. Jag vill bara vara i fred.
Ja.
Vi har inte sagt vad du heter. Vi börjar med det då.
Just det. Jag heter Lorena. Och jag beskrev mig som en dalkulla från Colombia med damp, tror jag.
Och bensinvänster.
Ja, kött och bensinvänster. Jag är alltså inte identitetspolitik woke vänster i grunden, utan jag är någon slags lantisvänster, kan man väl kalla det för.
Och, det är bra, det tror jag vi ska kunna hitta ganska mycket gemensamma. Men framför allt, gemensamma punkter, men framför allt så ska vi prata ADHD, tänkte vi.
Just det.
För det har vi.
Ja, som fan. Och jag har ju intresserat mig lite extra mycket då just för, vad heter det, könsskillnader. Så det kan jag ju bara säga att jag kommer att nämna biologiska könsskillnader. Så att alla som vill liksom bara cancel me kan göra det direkt. Ni kan bara stänga av. För det finns. Men vi ska prata lite om det. Och eftersom att vi har ADHD så har vi ju inte planerat det här så jättebra.
Du har planerat det bättre än vad jag har. För jag har varit tidsoptimist deluxe idag. Och när jag sitter på motorcykeln så kan inte jag klockan tydligen. Då försvinner en hel dag.
Det kallas hyperfokus, Emil.
Ja, fast det är avslappnande också. Det är min terapi. Jag mår så bra där så jag bara...
Ja, men unna dig. Nej, men jag vet inte. Antingen så kan man ju lägga upp det genom att liksom bara prata lite så här allmänt om utgå ifrån forskning och nuvarande kunskap och prata lite om könsskillnader och vilka konsekvenser det kan få. Men jag tänker också att vi skulle kunna också, om du inte har något emot det, alltså gå lite tillbaka i backspegeln och kolla liksom på vår historia, och så kan man liksom koppla in den forskningen som i alla fall jag känner till det, och liksom se vad finns det för skillnader, vad finns det för likheter.
Absolut.
Så,
jag säger det redan nu att det här blir ju inte en intervju. Det har ju varit svårt att göra research på det, utan det här blir ju mer ett samtal mellan två ADHD-hjärnor. Så sätt på er säkerhetsbältena, kära lyssnare, för nu blir det förmodligen åka av.
Yes, gasen i botten.
Ja, Vi börjar med så här. När fick du diagnosen?
I november 2020. Och då var jag 31. Du då?
Mm. Ja, men jag fick den för 10 år sedan och då var jag typ 32. 31-32, så det är ungefär samma, samma tidpunkt då. I våra respektive liv.
Just det.
Hur hade det varit innan det då?
Ja, men det hade väl varit ett kompakt jävla mörker ganska länge får man väl säga. Om vi ska gå liksom... Jag vet inte, hur långt tillbaka ska jag gå, tycker du?
Ta det från början.
Från början, början. Okej, men...
I Colombia.
Colombia, där föddes jag. Jag är ju adopterad, så hela, redan där så börjar det ju liksom att man kan inte... Man kan liksom inte, jag kan inte kolla på min mamma och pappa och liksom hitta några genetiska förklaringar där. Alltså, alltså de som jag är uppväxt med. Så att jag har väl känt, alltså jag har känt att jag var annorlunda sen jag var, alltså mini 4. Du fattar, alltså svinliten. Att det var så här, och så här att jag, så länge jag kan minnas, så har jag alltid haft, jag har känt starka ångestkänslor och jag har alltid känt mig trött. Och det är liksom och känna konstant trötthet när man är liksom ett litet barn och bara känna så här att när kan jag bara få vila från allt. Jag tror inte att det är supervanligt, men så var det i alla fall. Men jag var också jävligt så livlig och glad och ja, men sjöng och skrattade och skrek väldigt mycket så. Men sen så det började liksom ganska tidigt och bara köra ihop sig, typ när jag började skolan och så. Många som har ADHD har ju väldigt svårt för sig, alltså i skolan, att alltså klara själva lärandemålen och så. Det där klickade ganska snabbt för mig, i alla fall med läsa och skriva, så jag liksom fattade det. Och då blev det liksom istället att jag bara var så här sjukt understimulerad, så jag bara gjorde klart allting, bara betade av allting. Och sen så gick jag på mingelrunda i klassrummet och störde alla andra. Det har jag insett nu, att det var ju inte... Alltså, så gör inte en bra person. Men så gjorde jag i alla fall. Och allting gick ju så bra och sådär. Men samtidigt så var det också så här jävligt mycket problem. Jag passade inte in någonstans, hade inte riktigt några kompisar, var som sagt alltid jätte så här trött och typ orkade inte. Det kändes som att det bara blixtrade i hjärnan hela tiden. Jag ville bara försvinna från allt. Så var jag väldigt överviktig också. Fet. För jag har varit överviktig sedan jag var 2. Jag antar att jag bara var liksom matglad från början, men sen så blev det, jag tror att det också har varit ett sätt att känsloreglera. Du vet, allt det här att när man blir arg
får lite dopamin.
Precis, och så dopamin. Och sen när man är arg kan man äta så blir man lugn. När man är ledsen så kan man äta så blir man lugn. När man är liksom lite för glad så kan man äta så blir man lugn. Och så vidare. Och alltså mycket mobbing och så på det. Och det, alltså det där ledde väl sen vidare till att jag vägde väl 95 kilo eller något sånt när jag var 15. Det var inte så bra. Jag är inte så jättelång. Och bestämde mig för att nej, men om man skulle testa och bara så här inte äta hela tiden. Men då blev det ju, alltså då blev det ju någon knäpp i huvudet istället, att jag slutade helt och fick någon slags sjuk dopaminkick av det. Alltså det var
av hungern alltså.
Ja, men typ det var alltså det, för jag bara bestämde en dag så här att nu ska jag inte hålla på så här som jag har gjort, och då åt jag istället ingenting. Och känslan som jag fick då, det var alltså jag blev hög. Det här har Jannik sagt när han pratade med dig också, tror jag.
Om sin fasta.
Om sin fasta. Att man blir... Mm. Alltså att det är som att man har tagit liksom livets bästa drog. Typ. Och att allting bara klickade. Bara så här, det är så här livet ska vara liksom. Fastnade i det. gick ner från 95 till 65 över ett sommarlov och bara fortsatte neråt sen. Och ja, det blev några år av inläggningar.
Men fortsatte neråt alltså, hur långt ner?
Ja, men alltså så här...
Och när du pratar inläggningar, då är det ju farligt långt ner, antar
jag. Ja, det är ju dagen jag fyllde 18. För att jag hade lite kontakt med BUP liksom, när jag var 17-ish. Men jag hatade dem för att de behandlade mig som ett litet barn. Så dagen jag fyllde 18 så ringde jag till psykakuten i Säter. Och jag visste inte vad jag gjorde då. Men jag ringde och sa så här, men alltså jag orkar inte det här. För att då var det inte kul längre. Då var det jobbigt. Och jag insåg inte riktigt själv vart jag var. Men jag åkte till dem. De konstaterade liksom att okej, du har ett livsfarligt lågt BMI. Och så blev jag inlagd i Falun då på sluten psykiatrin. Du vet... Vad heter det? Avdelning 60. Kanske du kände till.
Nej, jag har inte
Nej.
Jag har inte haft oturen att hamna där. Det är väl det.
Nej, det är väl det. Nej, men så. Nej, men det... Det var... Det var... man ska kanske inte prata om siffror egentligen, men... Säg så att vikten... Det började på siffran 2.
Ja, det är fan inte bra.
Nej.
Det är ju vad ett skelett väger.
Mm.
I alla fall mitt, säkert.
Ja, jo, men så var det ju. Men det... det höll väl på så där liksom. Det blev ju... Det blev väldigt många år av... Alltså egentligen 18 till 25. Av att så här... Var inlagd, då blir man ju typ... Alltså man blir tvångsmatad. Det är det som händer. Kan komma in lite mer på det sen. Upp...
Ja, det låter ju inte som en jättetrevlig upplevelse.
Nej, men det är ju inte det. De kan ju hålla fast den och sätta sond. Man kan bli bältad och få sondmatning. Så det är liksom där. Och då blir man... Alltså det är ju... Visst, det är ju viktigt. Alltså det är viktigt att inte dö. Så det är ju motiverat av det. Men sen kommer man ju hem igen. Och efter att ha varit med om det. Alltså det enda man vill är ju bara. Fuck you, nu går jag ner allt igen. Och så blir det en sån här evighetscykel. Av fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och sen så fick jag komma in på såna här riktiga behandlingar. Alltså för det finns ju specialiserade behandlingar. Men det hjälpte inte. Alltså jag blev typ bara sämre av det. Och de fattade inte liksom att varför funkar ingenting på Lorena liksom. Men sen så fick jag rätt bra ordning på det där själv. När jag blev, jag vet inte om det, jag tror bara jag blev äldre liksom. Blev jag så pass, jag träffade gubben här och flyttade ner till Skåne. Det blev en jättebra nystart för mig. Och kom in väldigt mycket i träningsvärlden och lärde mig att äta vettigt och bygga upp kroppen och allting sånt. Och började plugga också. Och jag pluggade ju till socionom. Frågar mig inte varför, men jag gör det. Och,
jag vet ju knappt vad det är, ja. Det är...
Nej, men det är ju, alltså socionom, det är jättebrett. Alltså du kan ju vara allt från skolkurator till att jobba med, alltså de ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag och sånt där. Och sen kan du jobba i fält och liksom vara ute och träffa, ja men inte vet jag, hemlösa. Alltså det sociala problem och att möta och försöka hjälpa personer med olika sociala problem är det. Så det gör ju att utbildningen är lite vänstervriden och kanske lite mer vänstervriden än vad jag är nu. Men när jag började så var det väldigt, väldigt rätt. Och sen det här att utbildningar är vridna åt något politiskt håll, det är ju för jävligt ändå. Men... Skit i det. I alla fall, så vi läser i alla fall på socionomutbildningen om NPF-diagnoser, alltså ADHD, autism och så vidare. Och då så fick jag, som är en idiot, liksom reda på så här vid 30 års ålder att ADHD inte bara är så här, killar på mellanstadiet som kastar stolar och skriker.
Det vill säga jag.
Det vill säga du, Emil. Mm. Nej, men att det kan vara andra saker också, att det finns bara sådana saker som att det finns vuxna som har det. Jag hade typ inte koll på det. Och så läste vi mer om det där, och så såg jag de där kriterierna och den här liksom, du vet, intryckskänslighet, rastlöshet, impulsivitet, att ha svårt med känsloreglering och så här, att inte kunna fokusera, att vara så här otålig, slarvig. Jag bara, oj, vad är det här?
Varför skriver de om mig?
Ja,
tänkte du.
Ja, varför handlar min kurslitteratur om mig? Så jag gjorde en egen remiss nu, bara för något, alltså för inte ens 2 år sedan. Jag bara, det här får ni kolla. Och så också så här, varför har ingen ens tagit upp det här?
Mm.
Ja. Och så landade vi på det. Jag hade ju super ADHD. och nu mår jag jättebra, för att jag har fått medicin och fattat varför det blir som det blir, och hur jag då kan kanske förebygga vissa saker och så det var väl därför jag ville prata om det, för att jag blir så förbannad på att det ska ta så lång tid att bara få rätt förklaringsmodell.
Jag vill stanna kvar lite med det här du sa, att du hittat träningen. Träning och kost har jag läst någonstans bedöms liksom som ett, det kan vara ett riskområde, framförallt inte för ADHD, men för folk som har haft ätstörningar innan. Det finns alltså, det är en liten gräns mellan att ha koll på vad man äter och bli fanatisk och, förstår du, trilla dit igen.
Mm.
Hur har du lyckats undvika det?
Jag har inte alltid undvikit det, utan jag har övertränat något alldeles infernaliskt, och alltså under min sjukdomsperiod, och då var det ju framförallt extremt långa konditionsträningspass och löpning, och löpning plus undervikt plus inte återhämtning, så det resulterade i stressfrakturer bland annat i höftbenen, och det här var ju kanske nästan 15 år sedan nu, men i alla fall, så det var ju på grund av skadorna som jag fick då, som jag träffade en sjukgymnast och på så sätt liksom kom in på ett gym för första gången, och där med styrketräning, då började det ju istället handla helt plötsligt om att bygga upp kroppen. Det blev inte, för att jag hade tränat för att förbränna kalorier. Alltså det var mitt enda mål. Sen blev jag lite halvduktig på löpning också, men inte, absolut inte jätteduktig. Men jag brydde mig inte så mycket om att vara duktig. Jag brydde mig mest om att liksom göra av med så mycket energi som möjligt. Men där inne, så dels så var det en jävla skön stämning. Alltså de här, du vet, alltså såna här gymgubbar som är så här, de ser farliga som fan ut, men de är snälla, de är snälla, de är hjälpsamma, de tycker det är kul när det kommer någon sån här, alltså när det kommer någon liten räka och så här, bara, men lär mig det här. Och
frågar saker. Ja, men så här, det är ju så, när någon frågar någonting man kan, så blir man ju glad för att man får visa att man kan.
Exakt. Och jag gjorde ju det där för jag var inte så rädd för sån här, du vet, sån här muskelgubbar med ansiktstatueringar, för jag hade ju varit liksom inlagd på psykiatrin, det kryllar jag som. Alltså jag vet ju att de är snälla, så jag frågade, och så här, du vet, fick lära mig liksom grunderna, hur drar man ett marklyft korrekt, knäböj, bänkbröj, alla basövningar så här. Och jag kunde knappt lyfta en tom stång första gången jag provade marklyft. Och, men ändå så här att det kändes så härligt med den här gemenskapen och så var det kul. Så jag blev liksom motiverad av typ stämningen till att säga, ja men det här ska jag nog försöka bli lite bra på. Och ja, då behövde man ju äta lite också. Och ja, du fattar. Och så, ja, efter typ något halvår, ja, då kunde jag dra. Jag tror att första gången jag provade att maxa i marklyft så tror jag drog 90. Mm. Så. Och sen så har det så här, nu låter det som en sån solskenshistoria. Det har självklart varit liksom framåt, lite fram och tillbaka med det där, och att det var en kamp. Men sen styrketräningen blev en faktor i min träning, så har det aldrig liksom spårat ur helt igen. För att den handlar om något annat.
Mm. Jag får svårt att få ihop det, alltså. Jag har ju också sprungit, och det är ju det tråkigaste som finns. Jag blir trött på att springa innan kropp i hjärnan, innan jag blir i bena. Kanske inte nu, för nu har jag kondition så jag knappt kan hämta posten. Men alltså när jag har ändå sprungit en halvmara, och det var ju hemskt. Hur lyckas du? Var du så pass illa i huvudet, eller vad man ska säga, så att det var liksom kaloriåtgången övervägde det tråkiga?
Fast,
eller tyckte du till och med att det var kul?
Fast jag kan fortfarande tycka att det är kul, alltså, men sen så gör jag inte såna överdrivna pass nu. Men det är för, nu är det ju för att det är min egen tid jag kan lyssna. Alltså jag kan lyssna på poddar, jag kan lyssna på dig när jag är ute och kutar. Så att det blir, jag kan tycka att det är rätt så skön stund. Så, men då, alltså ja, jag vet inte, då var det mera, alltså det var mera maniskt kan man väl säga. För att då, jag vet att jag kunde springa liksom otroliga sträckor då utan att ens liksom lyssna på någon musik eller någonting, och det skulle jag aldrig kunna göra nu. Så att det är otroligt svårt att förklara det där för någon som liksom inte har varit med om det. Men det är som att du har som en, någonting bara tar över en. Det är någon så otrolig tvångsmässighet. Det är väldigt svårt att se vad den har liksom för liksom biologisk eller så evolutionsmässig nytta. Men antagligen så finns det ju någon nytta, eftersom att det är många som har det. Och där om man kollar forskningen också, så verkar det som att det är väldigt starka genetiska och ärftliga faktorer för att ha det. Så att det har väl fyllt någon funktion kanske, att kunna fortsätta röra sig framåt när man inte har hittat någon mat på jättelänge eller någonting sånt.
Jag tänker på det genetiska. Som adopterad, har du träffat dina riktiga föräldrar?
Nej.
Alltså, eller dina riktiga, dina biologiska?
Nej, jag är liksom född på ett barnhem. Det var liksom meningen att jag skulle, det var liksom bestämt innan. Jag vet så här några små få detaljer, men det är så himla himla lite, och jag har ingen koppling direkt så.
Nej, för jag har tänkt mycket på det där när det gäller adoption, om vi tar det som ett ytterligare ett stickspår, att det måste ju vara. Ja, det måste vara annorlunda helt enkelt. Och jag gillar annorlunda. Jag gillar att försöka förstå saker som jag inte fattar än. Men å andra sidan, du har ju ingenting att jämföra med heller.
Nej, alltså det jag har, det är väl att när man är adopterad så kan man ju dela erfarenheter med andra som är adopterade och försöka se liksom att finns det saker som vi alla här har känt eller upplevt. Och det verkar ju som att de flesta får olika typer av anknytningsproblem och men ofta har liksom få svårigheter med som härrör till psykisk hälsa eller psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. Och jag tror inte att det blir så jättebra det där med internationella adoptioner, där man liksom inte har någon aning. Sen, alltså det är ingen som helst kritik mot mina adoptivföräldrar. För de, alltså de har ju gjort allt för mig och brorsan jämt så. Men vi båda känner att, och alltid känt att det är någonting som saknas. Det är någonting konstigt med att inte kunna relatera liksom till egenskaper eller utseende eller, ja, du förstår vad jag menar.
Mm, jag förstår. Och det där är ju, alltså det är inget lätt ämne att prata om. Just för att det öppnar upp för väldigt mycket lösryckta citat om någon skulle få för sig och cancela oss någon gång. Men alltså det är klart att folk är olika. Kulturer är olika. Jag ser inget kontroversiellt i det.
Nej.
Och att då om kulturer har levt väldigt långt från varandra under väldigt lång tid och man premierar olika genetiska egenskaper, så kommer ju det inverka menligt på vilka som får fortplanta sig.
Nu hängde jag inte med. Alltså vad menar du med själva fortplantningsdelen?
Jo, alltså så här. Generellt så är kvinnan den som selekterar vem som kommer få fortplanta sig av männen.
Ja.
Och om då olika egenskaper premieras i olika kulturer. Jag har till exempel en teori om att man blir mer kollektiv ju längre från ekvator man är. För är man inte kollektiv så fryser man ihjäl.
Just det. Mm.
Vilket gör att och liksom bara 1% skillnad i kulturell skillnad per generation över 45 000 år som Homo sapiens.
Mm.
Det blir skillnad.
Mm. Jo, men det, jag tror det. Alltså jag är ju, och det kan, alltså folk kan nästan bli irriterade på mig när de tycker att jag är så här biologist och primitivist och det där, allt det där när man liksom går tillbaka och tänker i såna banor. Men alltså varför skulle vår liksom stenåldershjärna och kropp ha hängt med? Alltså de senaste 100-150 åren. Det finns ju ingen...
Nej, det finns inte en chans. Nej, inte en chans, nej. Att vi har liksom kunnat evolutionera oss i kapp med den tekniska utvecklingen. Det är omöjligt. Fullkomligt omöjligt.
Exakt. Och det jag tror som du säger att det finns skillnader dels på den fronten och dels också så här... Ja, men bara att det är... Jag och min bror, vi är inte biologiska syskon och vi är också som natt och dag. Men båda är från Colombia. Alltså så att det... Alltså att dela DNA, jag tror att det hjälper att stärka banden, även om jag tror inte att det är allt, för då hamnar vi i någon slags så här, ja men du vet, lilla hjärtat diskussion och så, och vissa ska inte bo med sina biologiska föräldrar, helt klart.
Men, nej, så är det.
Men om man kan det så tror jag att det är bra.
Ja, och det är väl, alltså, jag får så svårt. Finns det någon som säger emot det här, menar du?
Alltså det skulle vara i så fall sådana föräldrar som tycker att det är en mänsklig rättighet att få barn och att de inte har kunnat få biologiska barn. De brukar vara ganska så här ivriga säga att, men det är ju ingen skillnad och vi kan ge dem all kärlek i världen och ja, du fattar. Men och ja, alltså jag misstror inte ofrivilligt barnlösa att de kan ge jättemycket kärlek till ett adopterat barn. Men jag motsätter mig att barn kanske är en mänsklig rättighet, eventuellt.
Mm. Jag förstår, men sen samtidigt har du ju biologiska föräldrar som egentligen inte är något att avla på. Det har vi ju sett ganska många exempel.
Ja, det är ju inte, och det där är en så himla svår diskussion. Det, för att det blir väldigt snabbt en fascistisk diskussion också om man ska börja liksom dabble med vem ska skaffa
barnlicenser.
Ja, exakt. Så där, alltså vi ska inte ens gå i närheten av det, för att då kommer både du och jag bli kölhalade.
Ja, men jag tycker ju att sånt där är spännande att prata om.
Det är det.
Jag tycker det är jättespännande att titta på de olika, alltså om vi ska ta ett närliggande ämne, alltså de olika amerikanska nyhetskanalerna gällande det här läckta memot från högsta domstolen nu. Vilken otroligt diversifierad syn de har på den amerikanska abortlagstiftningen.
Ja.
Jag lyssnade på, jag ska se här vad det var jag lyssnade på igår som var så fruktansvärt bra om det. Det här är bra innehåll nu.
Ja,
jag sitter
och googlar.
Bläddrar i någon podd-app här.
Mm.
Ledarredaktionen, Svenska Dagbladet, igår pratade om det och de kom fram till en väldigt bra syn. Ett bra sätt att försöka förstå folk är att räkna upp de sakerna de nu inte håller med verkligen har rätt i och vad de uppenbart har tänkt på. Och de här två, en abortmotståndare och pro-abort, alltså det är så jävla dum indelning. För det är så här, ingen abort eller abort fram till 9:e månaden verkar vara de lägren som finns. Och så är det ju inte.
Nej.
Det finns ju gråskalor. Och vi då, som kanske inte är världsbäst på gråskalor i våra egna liv, är rätt bra på att upptäcka dem på andra perspektiv faktiskt, har jag lärt mig.
Mm.
Men de pratade om att de har helt enkelt olika ingångsvärden i diskussionen. Den ena tänker på mamman och den andra tänker på fostret.
Just det.
Och så, ja, men då kan jag förstå det. Och sen tar man inte debatten utan diskussionen därifrån.
Mm.
Och då blir det en väldigt intressant diskussion. För då är du liksom inne på teologi, biologi, mänskliga rättigheter. I en liksom mix. Och beroende på vilken av de tre reglerna du drar upp högst för att du värderar den mest, så kommer du komma fram till en annan slutsats.
Mm, det där är jätteintressant. Ja, min mamma, alltså min adoptivmamma, nu, det är den enda mamma jag har. Mamma, hon är troende katolik. Vi pratade lite om det där bara här om veckan. Och Hon har ju bott i Sverige sedan typ 76 eller något och blir väldigt försvenskad.
Var är hon från början?
USA.
Ja, okej. Okay.
Mm. Och hennes föräldrar var extremt religiösa. De kände liksom någon av de gamla påvarna in person och alltså så på den nivån.
Så en amerikansk katolik flyttade till Ludvika och adopterade en colombiansk liten flicka.
Ja, det var jättekul när de skulle åka hem, när de hade hämtat mig. Och jag hade colombiansk pass, farsan hade svenskt och mamman hade amerikansk. Och de frågade liksom där på flygplatsen, är ni släkt? Känner ni varandra?
Fan vad roligt.
Ja, det var kul. Men ja, exakt som man gör. Nej, men farsan var utbytesstudent och bodde hos dem och det slog gnistor och de blev ihop.
Mm.
Så var det. Mm. Men skit i det, men vi pratade i alla fall om det där alltså med aborten och jag är ju verkligen på mammans sida väldigt mycket liksom i mitt sen kan jag vara nyanserad också, men mitt spontana tänk är ju så här att självklart kvinnans rätt till sin kropp och sina beslut och så. Och hon, alltså hon sa ju att hon är på nivån nu att hon förstår det argumentet och tycker typ rationellt att det är rätt. Men det känns fel, säger hon. Och säger att att rent känslomässigt så det känns fel med abort. Och jag tror att det där är väldigt, väldigt... Man ska inte underskatta hur mycket kraftkänslor har i stora, omfattande politiska beslut som det vi ser i USA nu.
Mm.
För religion väcker känslor.
Så är det alltså. Har man levt under ett... Nu höll jag på att säga paradigm, men det kommer jag aldrig säga i den här podden. Men har man levt under liksom ett... en idé historiskt paraply så blir det svårt att byta. Jag är ju allergisk mot ologiska resonemang. Jag är ju transfobisk som bekant.
Just det.
Med M,
mm.
inte N. Så här, om vi går på katolikspåret. Mm. Jag förstår att det finns argument för att vara emot abort. Alltså det finns en del poänger där som är svåra att i varje fall tillintetgöra.
Mm.
Men då kan man inte vara emot kondomer också. För då är man dum i huvudet.
Ja, det... Där måste man ju någonstans liksom landa i något beslut.
Folk kommer knulla. Mm. Face it.
Liksom. Mm. Ja, nej, det är väldigt... Men det är... Åh, gud, det är så häftigt hur dessa liksom gamla religiösa skrifter kan ha sån påverkan att man liksom tycker att nej, men det är rimligt att vi inte har någon sex education nu. För att det är... Nej, won't someone please think of the children?
För det är också så här, oviljan att utbilda och utreda gör ju att då är man inte säker på... Eller så här, jag tycker att det är indikatorer på att man inte är säker på att det man själv tycker är rätt egentligen. Alltså se bara på vad heter de? Hallengren och Morgan Johansson nu, som vägrar utreda den svenska narkotikapolitiken, för de är rädda att utredningen ska komma fram till något de inte tycker om.
Och kan vi inte...
Då ska man få sparken samma dag man säger något sånt dumt. Hej då, du platsar inte. Vi har högre krav på våra politiker än så här.
Men, ja, exakt. Och det där blir ju... Alltså, konflikten står ju egentligen mellan att politik bygger på idéer och forskning bygger på fakta. Alltså,
ja.
Och det där blir så jävla tramsigt. För att, alltså, gör de den här utredningen. Och det här är jag jävligt intresserad av. Så det här kan vi också snöja in på. Men
kör.
Nej, men de kommer ju att komma fram till att bland annat att en avkriminalisering av cannabis eller en legalisering skulle liksom lösa åtminstone en del av rekryteringen av de yngsta till gängkriminaliteten. De skulle komma fram till det. Polisen har påtalat det i åratal. Men de vill inte. För att svensk narkotikapolitik är...
En sekt.
En sekt, och den är sjukt dogmatisk. Och alltså, nej...
Och folk dör av den. Alltså det är det som är problemet.
Ja.
Ja.
Folk dör.
Jag åsitter om skattepolitiken också, men den är inte lika direkt dödlig som förbudet på naloxon till patrullerande poliser till exempel. Det är bara så här, men hur kan det finnas någon som tycker det här?
Ja, men verkligen. Och sen liksom att man bestraffar. Alltså om vi säger att någon faktiskt har ett missbruk och innehav och att ha det i kroppen. Alltså att det är kriminaliserat att du har ett missbruk. Jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det. För om man nu köper att... Alltså om man tänker att ett missbruk är ett fritt val som man gör bara för att man tycker det är lite festligt att vara beroende av heroin. Alltså, då är det väl okej. Okay. Då kan man väl bestraffa det. Men i majoriteten av fallen så är det ju inte liksom något så här lustdrivet projekt.
Nej, men så här, man måste ju skilja på bruk och missbruk.
Ja.
Om bruket inte har någon skadlig inverkan på ditt liv, varför ska man då straffa det?
Mm.
Och missbruk, om du då har ett skadligt inverkan på ditt liv, så kommer du inte minska suget efter den substansen genom att de sätter handbojor på dig och du får böter.
Men Emil, du vet väl, om du tar ett haschblås, då handlar det alltså om dagar eller kanske timmar innan du sitter på plattan med en kanil i armen.
Mm. Och på plattan springer langarna omkring och sticker folk med kanyler.
Visst.
För då blir man ju så glad på dem. Så då bara, dig vill jag handla av. Bara, nej, det där har inte kommit på själv. Utan det var Johan Wicklén som har skrivit boken Vi ger oss aldrig, om den svenska narkotikapolitiken. Den ska ni läsa.
Jag har inte hunnit läsa den än, men den står överst på min priolista, ska jag säga.
Ja. Jag läser ju inte, jag ljudbokar. Så den kommer.
Mm.
när den kommer där.
Mm, jo, men samma här. Att läsa med ljudbok är det bästa som har hänt sen skivat bröd.
Mm. Jag kör ju lastbil på halvtid och får då betalt för att lyssna på ljudbok. För bilen kör ju sig själv liksom på muskelminne. Mm. Och GPSen säger vart jag ska. Så jag är så utvilad när jag kommer hem. Det är ett helt fantastiskt arbete.
Undrar om jag ska bli lastbilschaffis. Jag har inte,
tycker du ska?
Nu har inte jag tagit ens vanligt B-körkort än.
Nej, det är en sån liten. Alltså B-körkorts lastbil. Så jag bara hattar omkring.
Är det sant? Mm. Ja, men löser man det så då kommer det ordna sig. Men alltså jag ska säga ärligt, och då kanske vi kan komma tillbaka till det här ursprungsämnet med damp, att jag tycker det är väldigt svårt att köra bil.
Ja, alltså det är en högre inlärningskurva för oss.
Ja.
Men när det sitter så sitter det rejält och det blir muskelminne väldigt fort. Och vi som har problem med strukturer och liksom sortera saker och ting, vi tenderar, och nu pratar jag framförallt om grabbarna för det är en sån jag är.
Mm.
Vi tenderar att söka oss till ställen där regelverket är så pass tydligt. Det vill säga lumpen, blåljusyrken, idrottsläktare, gymmet, garaget, trafiken.
Mm.
Där mår vi väldigt bra för det finns en tydlighet i regelverket. Det finns möjlighet att halvbryta en del regler, fila lite på dem om man är beredd att ta konsekvenserna.
Mm.
Och det finns ett visst mått av risk i det hela, vilket gör att vårt undermedvetna skärper sig lite.
Just det. Mm. Ja, men jag gillar, alltså det där är ju också någonting, det där tycker jag är lite en sån här myt att personer med ADHD liksom bara systematiskt hatar rutiner. Men många av oss mår ju faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja. Det där är fel. Vi har bara problem med dem, så vi blir liksom, man kan få en aversion mot det man inte klarar av att hantera. Det är nog snarare det.
Mm, men det handlar ju mer om någon slags, det någonstans som så här, en självkänsla att man liksom inte, att man känner att man inte klarar av vissa rutiner som inom citationstecken alla andra klarar av.
Mm.
Men när man hittar sina rutiner, det är ju, alltså det är ju då livet börjar någonstans.
Ja.
Typ så.
När man vågar säga till omgivningen vad man själv behöver.
Mm.
Och det är svårt, för först måste du sluta skämmas för vem du är, och det är lite där vår problematik ligger. Jag kan ta ett exempel ur vårt liv. När vi flyttade till hus för 10 år sedan, så fick jag ge upp, eller framförallt när första barnet kom, så var det inte ett alternativ att fortsätta träna på gymmet, för det tog så mycket tid. Alltså jag tränade 4 dagar i veckan minst. Det är 2,5 mil in till Leksand.
Mm.
Så jag räknar 25 minuter in dit då, och sen 25 minuter hem. Så det är en timme extra i, så här, plus gymträningen. Det går inte ihop med småbarnslivet.
Nej.
Så då slutade jag, och det påverkade humöret. Och så kom vi fram till att jag behöver börja träna. Vi satt oss ner och bara, så här kan vi inte ha det. Behöver börja träna. Och då insåg jag att svärfar har ju en motionscykel i ett rum i källaren. Om jag går dit och så är helt ärlig för att jag har slutat skämmas för det. Och så säger jag åt honom, så här är det. Jag behöver träna för att må bra. För att kunna vara en så bra make till din dotter som möjligt och så bra pappa till dina barnbarn som det på något vis går. Finns det någon möjlighet att jag kan få ställa hit en bänk och en böjställning och lite viktskivor? Det finns inte en svärfar i hela världen som säger nej till det när han får den förklaringen för sig.
Nej.
Men hade jag skämts för att jag är som jag är, då hade jag aldrig vågat fråga. Och då hade jag internaliserat den här ilskan istället, vilket inte hade varit bra. För den hade pyst ut någonstans.
Mm. Och förmodligen över dina allra närmaste, som det så ofta gör. Nej, men det är väldigt fint att du säger det, för att jag är nu i och med att jag fick min diagnos liksom ganska nyligen, så jag är verkligen i den processen att försöka sluta skämmas, och det är inte så jävla lätt. Det,
nej.
Jag tycker det är jättesvårt. Alltså det där att man måste säga vad man behöver. Jag vet att du också pratade om Jordan Peterson för bara något avsnitt sedan om livsreglerna och det här att, tala sanning, den. Och också göra det gentemot sig själv.
Ja.
Och jag har aldrig gjort det. För att man blir väldigt bra. Eller där kan man ju också säga någonting om att tjejer kanske blir ännu mer bra på att ljuga för sig själva och liksom överkompensera och gömma och dölja allting som kan liksom härledas till ADHD. För att man skäms så jävla mycket. För att varför kan jag inte vara en normal tjej här? Men det, alltså jag kämpar extremt mycket med det och jag vet inte riktigt. Jag tänker hela tiden så här, nu ska jag säga, men så låser det sig. Precis när jag ska säga det så gör jag inte det, för att det bara alltså när skammen bara sköljer över mig och bara tar över hela mig. Hur ska jag liksom komma förbi det?
Det där har jag tränat på, alltså det där tränar jag på fortfarande. Mitt sätt att klara av skam och ångest, det är att gå rakt fram mot den och fucking jävla skalla den på näsroten så hårt jag kan. Och sen bara bada i den.
Mm.
Alltså så här, varför mår jag dåligt nu? För första tendensen är att trycka bort ångesten och skammen.
Ja.
Men om du trycker bort den så förblir den outforskad. Då är den monstret i garderoben eller spöket under sängen. Men om du öppnar garderoben, om du tittar under sängen, då får du se vad det är. Och det är inte helt jävla mysigt varje gång, för det kan vara ett monster. Men då får du i alla fall se vad det är för typ av monster. Då får du bort oron. Det går att jämföra med om man är rädd för att gå till tandläkaren. Vad är egentligen värst? Är de där 2 dagarna innan man ska till tandläkaren eller den kvarten man sitter i stolen? Rakt på. Det låter säkert enkelt när jag säger det. Men det här är inte enkelt. Det har tagit mig många jävla år att ta mig till att jag kan liksom bara bada i ångesten. Men den försvinner. Det är som ett kuvert som kommer från så här, ett fönsterkuvert utan avsändare. Det är det värsta jag vet. Och jag har förbjudit mig själv att inte öppna dem.
Mm.
Det är bara att öppna dem och kolla vad det är. Sen kan du välja hur du hanterar det. Men att gå och må dåligt över det. Det tänker jag inte göra något mer. Med det sagt så är jag inte postansvarig i min familj. För det pratade jag om på föreläsningen. Det har jag bytt bort mot bildäck och syltburkar.
Ja, men återigen, som vi sa precis i början, man behöver inte göra det värre för sig än vad det redan är. Men att fejsa det som man faktiskt måste fejsa, det är ändå fan.
Jag kan dra en till analogi om det här och om livet i stort.
Ja, snälla.
Inte bara för oss dampisar utan för vanlisarna också.
Kör.
Har du spelat Försvunna diamanten någon gång?
Jajamän.
Det spelar jag med mina döttrar nu. Det tycker de är roligt. Så länge rätt dotter vinner. men i alla fall. Jag noterar att det går inte att vara bra på att spela Försvunna diamanten. För det är sån stort inslag av slump i hur man spelar. I och med att diamanterna är randomiserat utspridda över spelplanen. Så det går inte att vara bra på det. Men det går ju att vara jävligt dålig på det, vilket min 4-åring tenderar att vara. Hon går bara fram och tillbaka mellan sina 2 favoritplatser och tycker det är kul att slå tärning. Livet är lite likadant. Alltså det är svårt att vara bra på livet.
Mm.
För det har också en stor jävla klump av slump i hur saker och ting faller ut. Det vi ska fokusera på som människor på jorden är att sluta sätta krokben för oss själv hela tiden. Det vill säga springa fram och tillbaka mellan 2 städer i Afrika där diamantbrickorna redan har blivit vända. För då kommer ingenting hända.
Nej. Amen.
Det är samma sak när jag hjälper till. Det kallas ju för att coacha, men jag säger att jag hjälper till och är en extra brorsa i lite familjer runt omkring som har barn med turbohjärna.
Mm.
Alltså det är så här, ja, hur ska vi göra nu då? Vad ska vi börja med? Så här, vi ska nog först lista ut vad vi ska sluta med för att det här ska bli bra.
Mm.
Homer Simpson är ju, det här är faktiskt kul att du sa, men det här är faktiskt ett Jordan B. Peterson grej jag har tagit med mig. Han pratar om ett klipp när Homer Simpson sitter och dricker avslagen öl och äter majonnäs direkt ur tuben. Och säger att ja, det här är ju inte bra. Det här kommer ju morgondagens Homer Simpson att få fan för. Tur att jag inte är han, säger han.
Ja, alltså,
Homer... Och där är man ju. Man vet ju om när man gör saker som man kommer ångra.
Mm.
Jag blir ju sur i magen av chips till exempel.
Mm.
Ja. Och då kan jag välja att antingen äter jag chips för att jag tycker att det är så jävla gott. Jag gör en så god dipp med avokado, crème fraîche, rödlök, äpplen och lime. Alltså den är helt magisk.
Ja, det låter jävligt gott.
Men du vet ju att jag kommer få komplettera den där chipsstunden med en halv karta Nova Lucol för att ta mig genom natten.
Ja, men då är man...
Så då gör jag det inte så ofta. Nej. Alltså jag kommer inte sluta göra den dippen. Det är guacamole 2.0. Den är helt otrolig.
Ja.
Men jag får ju tänka vilka gånger jag gör det. Likadant med så här överdriven fet mat som pizza. Och jag har ju lärt mig att göra bearnaisesås själv. Det var ju inte taktiskt för viktmålen, kan jag säga. Men man kan inte göra det varje dag. Utan det kanske är den där matlådan med kyckling och zucchini som ska vara basmålet.
Ja, men exakt. Men det där är ju, alltså det där är ju verkligen att kunna göra dåliga val lite då och då. Det är också, alltså det är också en skill. Alltså att kunna göra det och bara så här, nu gör jag det här dåliga valet, men sen är det bra. Så jag behöver inte göra det liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag bara för det.
Nej, precis.
Men så det är ju verkligen en sån livskunskapsgrej. Men alltså just det här att, och det vet jag inte hur vanligt har det, men att sluta springa ifrån ångesten. Eller så här, för jag har ägnat otroligt mycket tid i mitt liv åt att liksom, och det är alla de här löpningstimmarna utan att ens lyssna på någonting. Det är också så här att om jag slutar så måste jag möta någon slags sådana avgrundsdjup ångest som jag inte vet hur den kommer att vara. Så då fortsätter jag. Alltså så, och jag tror att det där är väldigt... För att, som du säger, när man väl bestämmer sig, för att när jag väl bestämmer mig för att nu kan jag inte hålla på så här längre för att min kropp går sönder, alltså det knakar överallt och jag är typ 27 år och det är så här, jag måste liksom ge mig. Alltså det går ju. Och det är inte ens när man väl facear någonting som är så extremt ångestfyllt, det är oftast inte ens så hemskt som man har. Jag kan nästan bli lite så här besviken att bara va? Var det bara det här?
Men det är det jag menar med tandläkaren. Jag dejtade en fängelsepsykolog ett tag.
Wow.
Vi hade säkert träffat varandra ändå. Men det var hon som drog det här tandläkarexemplet just om faktisk, inte risk, utan faktiska problem och upplevda problem. Faktisk rädsla och upplevd rädsla. Mm. Så vad är du rädd för egentligen? Vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Och jag är ganska orädd, men jag gillar inte att ta risker i onödan. Men jag har någon så här tumregel att om det värsta som kan hända är att jag bryter benet och det inte är fängelse i straffskalan, så är jag nästan med på vad som helst.
Mm. Ja, men det, alltså, så, det är ju helt rätt. Och jag köper 100% allt du säger. På ett rationellt plan. Och sen alltså känslomässigt så... Och att faktiskt göra det, alltså jag har jättemycket kvar. Men jag... I'm on it. Alltså jag vet till exempel nu att... när jag väl ska liksom... ut och jobba med något slags människojobb här och inte kan sitta och gömma mig på något slags så halvdistansstudie på universitetet, då jag kommer att behöva vissa anpassningar, för att jag kan inte sitta still 8 timmar på en dag. Jag fixar inte det. Jag är tveksam om jag kan sitta still 4, alltså så att jag kommer ju att behöva säga till den här potentiella arbetsgivaren att alltså nu är det vissa saker här som jag måste liksom få ta en runda här och göra lite armhävningar och ta en promenad här medan att jag gör saker. Och så, alltså förmodligen så kommer ju någon som tycker att jag verkar kompetent och bara säger ja, det går väl att lösa. Men det känns ju så jävla läskigt att man ska behöva säga det, du vet.
Ja, men det är ju för att du inte har slutat skämmas.
Mm. Ja, jag vet.
Det börjar vi jobba med idag då.
Mm.
Från och med nu.
Är du min terapeut nu? Vad händer med det här samtalet?
Jag har ingen aning vad som händer.
Alltså det här är det konstigaste samtalet jag har haft på mycket länge. Men det är väldigt trevligt också.
Jag är nog den konstigaste killen du har pratat med på ett tag också.
Ja, du ska ju veta att jag bor i Skåne. Så att det dyker upp folk här var.
Ja. Jag ska dricka öl med snyggbonden nästa vecka, så jag törs inte säga något om Skåne. Men tack för att du lyssnade, Per-Ola.
Ja, men det blir nog bra. Men ja. Han är nog inte, alltså han är väl inte liksom den här typiska Lunda killen, kan jag inte tänka mig. För att alltså, om man tänker sig den typiska Lunda killen, såhär androgyn / hipster människan, det är inte han.
Nej, det är det inte.
Jag var och hälsade på mina föräldrar här om veckan och bara konstaterade att killar här uppe klär sig mer pragmatiskt än killarna nere i Skåne.
Det är mycket Revolution Race-byxor i Ludvika.
Ja, men lite så. Och det är funktionellt. Det är praktiskt. Mm. Det gillar vi.
Hur klär sig folk i Lund då? Alltså nu blir jag ju nyfiken.
Ja, men det är ju en universitetsstad. Som på terminerna så har den 100 000 invånare och på somrarna 50. Så det är extremt studenttätt. Vilket betyder att det är väldigt mycket människor mellan 20 och 25. Och ofta politiskt medvetna, veganiserade, anemiska. Nej, nu är jag taskig. Jag ska inte säga, nu har jag druckit lite för mycket.
Det är inte taskigt om det är sant.
Okej, det är sant. Men de får ju skylla sig själva. Det är inte jag som har sagt åt dem att de inte får äta fläsk eller kyckling eller nötkött eller andra animaliska produkter. Nej, men det är väldigt så här men vad ska jag säga, det är androgynt och lite konstigt och lite så här att så här, jag som spenderade mina tidiga 20 liksom med folk som mera var så här, ja men snus och Volvo och Eddie Medusa och all that.
Riktiga människor alltså.
Rättförskärar och så. Det känns lite tunt på något sätt.
Ja, det är inte så ryssen blir rädd om de sätter upp en spionkamera på gågatan där alltså.
Nej, jag tror de blir rädda om ryssen sätter upp spionkameran. Nej, men det är faktiskt det där med stad och land, det är väldigt jag tycker det är superintressant när man väl liksom har båda har sett och levt i båda delarna. Jag kände mig ju som, alltså för att jag trodde ju att jag var så här universitetsstadstjej när jag bodde i småstad, men här är jag ju som en gorilla liksom jämfört med det är så jävla kul. Sen, ja.
Det beror på om man är kompatibel med. Jag ska ju ner och gå den här skribentskolan i Stockholm nu och kommer tillbringa mer tid i Stockholm under det kommande året än vad jag har gjort de senaste, ja, förmodligen 10 20 kanske, sen jag gjorde lumpen där. Men du vet, alltså jag blir ju idiotförklarad med blicken minst 3 gånger innan jag har hunnit ut från centralen.
Och vad beror det på?
De ser ju på mig att jag hör inte hemma.
Mm. Man skyndar sig inte.
Nej, nej, nej. Och du vet, jag kan till och med märka att de blir irriterade, så kan jag liksom skruva på det också åt det hållet de inte har förväntat sig. Alltså jag ställer mig mitt i rulltrappan med en väska i varje näve. Och är det någon som försöker tränga sig förbi, så kan jag titta på dem och bre på så mycket. Jag kan bara, men du behöver inte oroa dig, han går av sig själv den här trappen, du.
Det är fantastiskt. Jag älskar ändå det. Alltså det här lilla översitteriet som man kan ägna sig åt som lantis.
Mm.
För att man vet att de är inte så viktiga som de tycker att de är.
Nej.
Ja.
Vi skulle ut och åka Finlandsfärja en gång. Och då var det Pontus från Älvdalen hade fått höra på morgonen att vi hyrde en Finlandsfärja åt Leksands IF. För att vi ville ha fest på en båt. Så bara det vet du, att bussa ner 1500 pers härifrån till Viking Line-terminalen var ju ett jävla äventyr. Men i alla fall, Pontus från Älvdalen, han fick ta en återbudsplats på morgon och bara kastade i kläder i en ryggsäck, för bussen går om 5 minuter. Ja, han blir naturligtvis uttagen i den slumpmässiga kontrollen av ryggsäcken. Och han tänkte inte på vad han tog för ryggsäck på morgon. Så ytterfacken var ju full av älgammunition. Det var intressant att försöka få ombord honom. För han hade ju setat på en buss då från Älvdalen sedan 7:30 på morgon.
Mm.
Och druckit öl med sina polare. Och han då på släpig fylle älvdalska ska förklara för den här Stockholmsvakten hur saker och ting går till. Jag var rätt glad att jag var rätt glad att jag fick på han. Det var,
Men han hade inte själva älgstudsaren med sig i alla fall.
Nej, men det är ändå live ammo liksom. Det vill de ju inte ha med på båten.
Nej. Och det kan man väl förstå i och för sig.
Ja. Men just när han ska förklara det bara. Nej, men du vet, jag bara vaknade i morse och tog en rygg. Ja.
Ja.
Men stad och land är intressant. Men jag vill prata lite politik innan vi lägger på.
Okej.
Berätta hur ditt drömsamhälle ser ut.
Hjälp. Jag ska säga så här, att jag är otroligt, otroligt politiskt förvirrad nu. För att jag var en sån här människa som, du vet, när väldigt unga människor, 13-14, blir intresserade av politik av olika anledningar. I den åldern så tänker man mest så här att men det måste ju bli liksom bra för alla och rättvist och så. Så att då drog sig liksom vänster ut.
Mm.
Och liksom blev fostrad i den, om man säger det, hela den ideologin och retoriken och så.
Alltså du gick med i typ Ung Vänster eller något?
Ja, alltså jag var inte superengagerad så, men jag befann mig lite så här i utkanten av det väldigt länge. Och var så här, det var väl ändå någonstans där efter hela det här 2015 flyktingkrisen, alltså, för då var alltså jag var verkligen på den här Sverige inte alls fullt sidan och jag fattar allt det där. Men så går det några år och så ser man så här att okej, hur går det här då? Går det bra? Nej, det går inte så jävla bra. Och jag ser liksom att personer som har varit röstat V och S, alltså nu snackar vi landsbygd, nu är vi tillbaka i Ludvika. De börjar rösta SD. Okej, varför gör de det? Jag behöver inte tänka liksom jättemånga rundor för att förstå liksom varför de tar den vändningen. För bruksorter, saker flyttas till Kina, Indien, folk blir arbetslösa. Samtidigt kommer det andra människor dit från annanstans som inte verkar liksom lida samma kval. Och Jag kan så här, verkligen, verkligen se varför den här skepsisen växer. Och samtidigt så blir jag så här att det är ju liksom inte deras fel, de som har kommit hit på något sätt, att det är så himla illa organiserat. För det är det ju inte. Jag kan ju inte liksom beskylla någon enskild person eller familj från X-land för att Sverige inte har haft en plan. Jag fattar det. Nej. Jag fattar det. Sverige är inte... Okej. Vi har inte haft en plan. Vi har bara varit så här helt... Ja, men alla ska få vara med som på skolgården. Och det funkar inte helt alltså i ett globalt perspektiv. Och där någonstans så börjar jag bli så här... Åh nej. Vad har ni gjort? Vad har ni gjort egentligen? Och det här, alltså det här kommer inte att bli bra. Åh, så panik. Miljöpartiet finns inte ens med i den ekvationen, för jag hatar de jävlarna. Det är från början liksom. Sen var det väl Jannik som sagt. Det var väl hans fel att jag började lyssna på alla god ton och sista måltiden och allihopa. Så fuck Jannik. Men samtidigt tack så mycket Jannik, för att verkligen så här, få vettiga perspektiv på så, eller både vettiga och inte så vettiga, men att få... Jag känner att jag liksom har fått hela bilden först nu de senaste åren. Och det gör att jag kan inte riktigt placera mig politiskt. För jag känner att det är så mycket... Du vet det här Dunning-Kruger-effekten.
Mm.
Först så kan man inte så mycket och tycker att man kan jättemycket. Och nu är jag på någon slags nivå att bara... Oh, wow, jag kanske inte kan typ någonting här. Men vad jag gör är att jag försöker att bara så gott det går... lyssna på alla, höra vad de har att säga och dra mina slutsatser utifrån det, och inte liksom stänga ute någon röst, för att jag vill höra vad alla har att säga, och så den som jag är minst arg på kommer jag väl att rösta på i september där någonstans. Så, men jag tycker det är svårt, men du verkar tycka att det är ganska så här enkelt.
Nej, jag är lika vilsen som dig. Jag har ingen att rösta på. Ingen alls.
Nej, för vem ska ta?
För jag tycker inte att ja, men som du säger, 2015.
Mm.
De som hade bäst analys av det var ju Grotesco-gänget med den här musikalen. Det var liksom, det är så här, nu vänder vi kappan efter vinden. Nu gör man det igen.
Ja, verkligen.
NATO, så här. Vi kommer aldrig gå med i NATO så länge jag är försvarsminister. Men nu ska vi gå med i NATO. Jag tänkte fortsätta som försvarsminister. Men du kan inte, så kan man inte hålla på.
Nej.
Men som du säger, när folk vände där och började rösta SD på landsbygden. Jag har en ganska klar analys av vad det beror på. Och det beror på att de var de enda som nämnde samma problem som folk såg i sin vardag.
Just det.
För att de problemen var tabu för de andra att prata om.
Mm. Mm.
Och så är det till viss del fortfarande. Alltså, jag blir arg när jag ser partiledardebatten. Bara, berätta för mig vad ni har för lösning på hur det ser ut idag. Det är det enda jag är intresserad av. Jag skiter fullständigt vem som gjorde vad för 30-40 år sedan. Berätta för mig hur ni ser på problemet och berätta för mig hur ni tänker att man ska lösa det.
Mm.
Och sen blir jag, det som gör att jag drar åt höger är att jag tror inte att det är staten som ska lösa alla problem.
Nej.
Och jag är så infernaliskt jävla trött på slöseriet med skattemedel på trams.
Ja, men det är så här. Jag vet att, jag tror det var Omar Makram som sa det här i något sammanhang. Att jag tror absolut på en välfärdsstat. Men med det slöseriet som vi vet, i och med till exempel slöseriombudsmannen, förekommer. Det går inte att ha det som vi har det nu. Det måste bli, alltså i så fall så måste det vara väldigt transparent. Vad som händer och vilka pengar som går till vad. För att så, där är nog jag någonstans. Att jag är liksom inte emot en välfärdsstat, men det går inte att ha det som vi har det i Sverige idag. Och det är bara så här, ryker miljoner till något fult konstverk i Flen som ingen vill ha.
Mm. Jag vet inte om du har lyssnat på, eller om du läste det jag skrev. Min brorsa stod ju längst fram bland poliserna i Örebro.
Vart skrev du det någonstans?
Ja, på min, det var nog på Facebook. Men jag skrev ett öppet brev till Morgan Johansson där, att det var ju liksom, vad tänker du göra åt det här då? Och är du ens intresserad av att försöka lösa det här? Men sen har jag undersökt lite, jag känner ju fler poliser än så. Och dels kom det ut igår att det fanns underrättelseuppgifter på att det här skulle hända för 8 veckor sedan, innan det hände. Och så är det så att länspolismästaren, eller vad det nu heter, i Örebro vart erbjuden hästarna från Stockholm inför det här. Men tackade nej på grund av för dyr intern fakturering inom polismyndigheten.
Oj.
Och du vet, då vill jag bara gå ut och hoppa genom ett fönster när jag hör det.
Mm. Men vet du, när jag vill hoppa ut genom ett fönster, det är när jag pratar med normala, enligt mig i vanliga fall intelligenta människor som bara förbjud koranbränningar. Helt plötsligt.
Mm.
Vad säger ni? Jag försökte prata med farsan som jag ändå ser som en relativt så här logisk och rationell varelse i vanliga fall. Han bara, ja men de sa ju på det där nyhetsprogrammet att det blir ju på något sätt hets mot folkgrupp. Och jag bara, nej! Det är inte hets mot folk. Alltså du kan inte säga att muslimer är en folkgrupp. Det går inte att jämföra.
Nej, men hur många var det som varit arg och härja då? Om du säger att det var 1000 pers ut över Sverige. Vi har en halv miljon muslimer här.
Mm.
Alltså de är så få.
Mm.
Och alltså när det väl blir, och jag köper hela tiden hela resonemanget med att man måste jobba långsiktigt och socialt i de utsatta områdena.
Mm.
Men när det väl blir som det blev i Örebro, då ska du ska bara hälla in fler och fler och fler poliser. Fler poliser. Ännu fler. Skjutsa in alla. Och så plockar vi dem som identifierar dem. Och så bara lås in eller skicka ut.
Ja, vad ska man säga? Om inte det här har satt fingret på vilken otrolig problematik vi har att jobba med här. Innan vi liksom kan bara så här öppna armarna för, nu vet jag inte exakt vad de har sagt liksom med migrationspolitiken nu liksom, vilka som kan söka asyl och så vidare.
Förmodligen säger de det nu idag som SD sa för 5 år sedan, för det verkar vara sossarnas modus operandi när det gäller migrationspolitiken, att det som var nazism för 5 år sedan, det kör vi på idag.
Ja, och det verkar ju gå bra. Det verkar ju gå bra för sossarna, så att det är så här, ja. Man blir ju trött. Men
jag tror inte att de andra har någon lösning på det heller. Framförallt inte SD. SD har växt för att de har kunnat varit han, vad heter han, Nelson i Simpsons. Mm. Som bara, haha, stått bredvid och inte behövt ta någon ansvar överhuvudtaget. Och kommit med facit andra och sagt att vi hade nog gjort så här. Men ni vet, vi får inte vara med och bestämma. Men rösta på oss. Mm. Och enda sättet för att motverka det hade varit att ta in dem. Så här, pang, som de gör nu. Hade de gjort det för två mandatperioder sedan, så hade de blivit ett nydemokrati och vi hade varit av med dem.
Mm.
Nu har de gett bort var femte röst till Jimmy. Tack så jävla mycket.
Ja. Nej, men alltså SD... Det, och om de hade haft en riktig omfattande politik och jag liksom verkligen trodde att de hade kunnat ena Sverige. Om de hade varit liksom det partiet. Ja, då hade de kanske varit ett vettigt parti liksom. Men jag tror inte att de är det. Jag tror att det är väldigt fin analys om du säger att de är Nelson. Så det finns ju ingen att rösta på. Men jag förstår varför med drar så mycket folk ändå. Alltså varför de ökar i popularitet. För att de liksom på något sätt...
Nu sa du med.
Ja, nu sa jag med. Nej, nu sa jag med. Nu pratar jag med.
Okay.
För att de växer ju ändå i popularitet, upplever jag i alla fall. Jag vet inte om det är en filterbubbla eller inte. Men alltså ändå att de... de har viss framgång liksom. Mm. Och jag tror att det är för att de kör med någon slags retorik som är väldigt så här icke-politiker retorik. Att det är väldigt så här, ja men vi kommer här med raka rör och vi ska bara vara pragmatiska, säger de. Jag är inte jätteinsatt i deras politik så, men jag tror inte, jag vet inte, vad fan ska vi rösta på, Emil?
Nej, jag vet inte, och samtidigt ska man ha klart för sig att typ, kanske inte 90 men nästan 85% av de besluten som påverkar oss i vardagslivet tas egentligen på kommunal nivå.
Just det.
Och kommunpolitiker är ju en spännande art. Jag har försökt, ska du veta, men det gick inte. Det är sånt lågt tempo och det är så mycket konstiga idéer och grejer. Nu är alla överens om det här. Ja, men vad bra. Ja, men då tar vi och gör det här då. Men nej, det här måste ligga på, vi ska bordlägga det här och så det tar vi när vi har det utskottsmötet om 6 månader. Vad, 6 månader? Vi är överens. Jag har suttit och väntat här i 5 minuter på att få ordet. Ska jag vänta ett halvår till? Nej, nej, nej. Det här går inte. Det här är ingenting för mig. Så. Ja.
Ja, nej, men...
Jag bygger, eller så här, vi i vår familj bygger vårt liv för att klara oss så gott det kan. Det är det jag menar med att vara i fred.
Mm.
Jag räknar inte med att få ut en krona i pension. Jag räknar inte med att polisen kommer vara på plats här innan det är för sent om någonting skulle hända. Jag räknar med att ambulansen har ungefär samma insatstid som polisen. Det vill säga, vi bygger inte självförsörjning, men vi ska klara av det mesta själv tillsammans med våra grannar i egenskap av kris. Och det låter så här lite prepping, men det är inte så mycket prepping, utan det är bara en inställningsfråga till hur man hanterar, ja, men ekonomi, mat, fordon. Så. Sen är ju min prepping-strategi är ju bänkpress, så att jag är större än grannarna inte tycker om, så jag kan slå ihjäl dem och ta deras mat.
Ja, och min är att kunna springa ifrån dem, eller att springa ifrån dem som försöker döda en på något sätt. Men jag förstår vad du säger, för att det är så här, jag tror att, det, att man är väldigt naiv nu om man tror att pappa staten ska komma och rädda en liksom when shit breaks down, för att den kommer inte att göra det, och det, alltså nej, jag tror inte det. Jag tror att det, alltså politikernas fokus riktas åt ett helt annat håll än du och jag på gatan liksom.
Politikernas fokus är att bli omvald. Mm. Det är deras första prio.
Ja, det är ju det. Tyvärr. Ja, de här 4 års mandatperioderna också som är åt helvete. Det vore ju, nej, vi skulle ha en kung istället och så här, som bara byggde för sin släkts framtid liksom.
Man skulle kunna sätta ett, men du får sitta i riksdagen max 12 år.
Mm.
För då får vi inte dit karriäristerna, då får vi dit de som, men nu har jag 12 år på mig om jag sköter det bra. Nu ska jag se till att få något gjort och sen ska jag skaffa mig ett annat jobb.
Ja. Men jag tror att det är väldigt lätt att bli kvar där med sina, vad är det, 67 lakan i månaden.
Jag tror att det är 83.
Oj, de har...
67 efter... Ja, ja, de har höjt sina löner. Så det är...
Ja, ja, men unna er. Unna er.
Ja, ta mina pengar. Jo, men det skulle behöva reformeras. Och vi har ju väldigt mycket myndighetsaktivism här ute på landsbygden också. Med liksom så här strandskydd och bygglov och vargar och... ja.
Mm.
Jag har ju för övrigt intervjuat partiledaren med i avsnitt 22, ifall någon vill lyssna på det och fundera lite mer på vad de är. Mm. De har ju vettiga saker att säga, kan jag tycka. De är ju däremot ett offer för systemet i Sverige med inte bara 4% riksdagsspärr, utan även ett väldigt omfattande partibidragssystem. Vilket gör att vi med våra skattepengar betalar partierna för marknadsföring för att vi ska rösta på dem så att de återigen ska få våra skattepengar. Det är en loop som jag inte tycker särskilt mycket om.
Den är problematisk. Och ifall med får 2,5% så får de väl partistöd, har jag för mig.
Mm. Det coolaste vore jag om de gick upp till 2,5% och sen tackade nej till partistödet. Det medieanslaget skulle inte de kunna köpa för partistödet. Men skulle jag, när jag tar makten, mm. då skulle jag avskaffa partistöd, pressstöd och flerbarnstillägg. Det är mina tre första.
Mm.
För då tror jag att man får då blir det liksom marknadsekonomiska villkor. För som du sa, ska det vara en mänsklig rättighet att ha barn? Ska staten betala för att vi ska ha barn? Jag vet inte riktigt.
Det är så, nej, jag kan tycka att det är rimligt att man som vuxen människa, eller som par då, som det ju krävs för att det ska bli barn, mig veterligen i alla fall, mm. att man liksom ska kunna fundera igenom så här, att kan vi axla det här ansvaret nu?
Mm.
Det är så här. Där snackar vi inte om, då är vi liksom inte inne på fascism och tvångssteriliseringar, men att man i alla fall liksom kan tänka den här rimliga tanken att kommer jag att kunna sätta mat på bordet till den här lilla parven som eventuellt kommer här. Mm. Det är, och flerbarnstillägg, ja, jag tror det också faktiskt.
Jag tror att det kan bli en inlåsningseffekt av flerbarnstillägg, att de som liksom har barn och sen upptäcker att oj, det har hänt så mycket på arbetsmarknaden så det är för jobbigt att återinträda. Ja, men jag tar och skaffar en till så får jag vara hemma lite längre och får ännu mer bidrag den 20.
Mm.
Jag säger inte att det är så, jag säger bara att jag anar konturerna av en risk.
Men jag tror, alltså jag tycker inte att det är konstigt att man fastnar i det, för alltså samtidigt om man bara kollar på arbetsmarknaden hur den ser ut, att man alltid, du vet, man ska alltid vara ung och hungrig och du vet, flexibel och stresstålig och sådär, det är ju jobbigt. Mm. Det är ju jobbigt, så att jag kan fullt ut förstå att även den som kanske har varit etablerad till och med tidigare fastnar i det där lite grann.
Mm.
Så ja, men jag tror det också, om det ska liksom funka i längden.
Jag säger inte att det är varken rätt eller lätt, men jag tror att det skulle göra det bättre. Men det är möjligt att jag har fel, det har hänt förut också.
Mm.
Men vi ska knyta ihop det här, men tillbaks till arbetsmarknaden, och vi kombinerar det med ADHD då.
Ja,
låt oss. Jag har en kompis som heter Jörgen som var med i ett av de första 5 avsnitten. De som är med video ligger på YouTube också. Han är en klurig jävel som jobbar med kompetensförsörjning och utveckling och lite så här framtidsspaning och så. Och han berättade att det finns en undersökning om vilka egenskaper som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden idag och vilka som kommer vara mest eftertraktade om ett decennium. Och den där görs uppdateras kontinuerligt. Och det forskarna kommer fram till är att många av de egenskaperna som ingår i diagnospaketet ADHD klättrar stadigt på den här skalan. Och det är som du säger, flexibilitet och de här grejerna, inte sitta still.
Mm.
Det kommer vara mer eftertraktade egenskaper på arbetsmarknaden framöver. Men med det sagt, man måste ju fortfarande ha dem under kontroll för att bli anställningsbar. Så det är inte bara så att de kommer starta en dampförmedling bredvid arbetsförmedlingen där de har stolar som man får gunga på. Utan man behöver skaffa kontroll över det. Men det finns en liten ljusnande framtid där.
Ja, men jag hoppas det. Och sen speciellt som du ju i viss mån gör och som jag jättegärna skulle vilja göra. Alltså om man gärna vill jobba kanske på något sätt med andra som har myror i benen. Då tror jag verkligen att det kan vara fördelaktigt så. Så att jag tror att det liksom är växande. Och även, alltså, det blir ju, allt det här med det är en superkraft och så. Nej, alltså det blir löjligt för att det är ju en funktionsnedsättning. Annars skulle det inte vara en funktionsnedsättning. Men när man liksom, i de fallen där man lyckas extrahera de bra sakerna. Då det kan bli väldigt, väldigt positivt och utvecklande. Och förhoppningsvis för andra också.
Mm.
Så jag hoppas att du har rätt.
Ett steg i den riktningen skulle vara att ta bort det här vansinnet med att alla gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande.
Ja, det...
Jag har faktiskt för många som går på högskolan i dagsläget. Och sätter du de kraven på någon som ligger lite efter i mognad och lite före i impulsivitet. Det enda du kommer lära den grabben på gymnasiet då är att han är misslyckad.
Ja, det är absurt. Alltså det är så många... Nu råkar jag ha typ lite av något slags läshuvud. Pyttelite. Så jag har typ tagit mig igenom det där. Men så många vänner. För att man tenderar ju att dras till likasinnade. Som bara liksom hoppat av gymnasiet. Eller bara lämnat utan slutbetyg. Bara med en så här känsla av att totalt misslyckade. Och så blir liksom stegen tillbaka uppåt till något slags fungerande liv. Extremt lång. Det är jätteonödigt. Varför kan man inte bara få utbilda sig till ett yrke och bli lärling och bara...
Och framförallt de yrken som är anpassade. Alltså fatta hur många bra poliser, brandmän, ambulansförare, snickare, truckkillar vi blir av med som aldrig kommer ut i arbetslivet för att vi har sönder dem på gymnasiet.
Ja.
Det är fullkomligt vansinne. För vi som behöver struktur, vi kommer leta oss till ett liv där det finns struktur, som jag nämnde tidigare. Lumpen, brandkorn, blåljusyrken överhuvudtaget.
Mm.
Men Hells Angels, Bandidos, de andra gängen har ju precis samma organisationsuppbyggnad som polis och militär.
Mm.
Och om vi då blivit misslyckade och inte kan komma in i en konstruktiv, strukturerad gemenskap där vi tillför samhället något, så kommer vi hitta det någon annanstans.
Visst.
Och det är inte bra, för vi är oftast då, och återigen, jag pratar om grabbarna,
ja.
Vi har ju en tendens att vara människor som lämnar avtryck när vi gör saker och ting.
Mm.
Det blir inte lagom någonsin.
Nej.
Och hamnar vi då i en destruktiv miljö så kommer vi göra avtryck som sabbar för oss och för andra. Både anhöriga och de som råkar komma i vägen.
Mm. Det är så, har du läst den Tills alla dör av Diamant Salihu?
Jag har inte vågat.
Nej, men i alla fall i en intervju där det här blir bankkortet, så säger någon av de där killarna, liksom den förortskillen, att alla vi har ADHD. Men vi medicinerar med våld och droger liksom. För att också för att det är ett otroligt stigma med överhuvudtaget psykisk ohälsa liksom i de kulturerna.
Mm.
Men också för att det blir, som du säger, det blir en struktur, det blir en karriär.
Mm. Man är helt plötsligt bra på något som är eftertraktat av andra.
Ja.
Och då skiter man i vad samhället i stort tycker om det. Så länge den egna stammen, gruppen, byn, vilken nu historisk kontext man ska ha det i, tycker att man gör någonting bra.
Mm.
Det kan jag relatera till också, alltså, jag har inte betett mig som världens bästa kille när vi varit ute och kollat på hockey i Skåne och Norrland, men vi skrattade åt det på bussen hem.
Mm.
Och då var det viktiga.
Ja, visst är det så.
Vet du en sak?
Nej, vadå?
Jag tänker behålla dig, tror jag.
Berätta mer.
Nej, men som kompis, jag vill prata mer med dig när vi inte behöver vara så politiskt korrekta som vi faktiskt har försökt att hålla oss under den här 1,5 timmen.
Det skulle,
du vet.
Det skulle vara jättekul, jag har haft det superbra. Det här blev ju att handla nästan ingenting om ADHD, men det var fantastiskt ändå, tycker jag.
Jag var på att googla nu hur långt det är till Lund, om det är möjligt att åka motorcykel. Det Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.